Hej! Det här är podcasten Livet i landet. Jag heter Linda Thulin och här tar jag reda på hur människorna som bor i det här landet egentligen har det. För efter 25 år som nyhetsjournalist på radio så upptäckte jag att det var det jag allra mest ville veta. För vi får verkligen vår beskärda del av nyhetshändelser, kändisintervjuer, tillrättalagda sociala medieflöden och högljudda åsikter om allt mellan himmel och jord. Men hur har vi det i våra vanliga vardagliga liv där ute? Vad gör folk? Vilka är de? Vad är mest angeläget i deras liv? Sånt säger också någonting om det samhälle vi har. Och det är det jag vill fånga i den här podden. I max en timme sitter jag vid olika köksbord och intervjuar vänner och bekanta, kända och okända. Ibland kan du känna igen dig, ibland inte. Ibland kan du kanske inspireras, eller inte. Här är veckans avsnitt. I det här avsnittet pratar jag med en man vars nätverkartalanger har fört honom hem till mitt kök. Jag och Christian Hertz lärde känna varandra för knappt 15 år sedan eftersom hans fru och jag var med i samma bokklubb. När jag sen flyttade hem till Halmstad efter ungefär 10 år i Stockholm så hörde han av sig och ville prata idéer och vad jag hade på gång. Han bjöd också in mig till en inspirerande sammankomst om kollektiv intelligens. Och det är en anteckning från den där dagen som blir startskottet för vårt samtal. Du, jag måste börja med, jag har inte jättemycket papper på mitt skrivbord.
Nej.
Men jag har en liten hög med viktiga papper. Du ser ju själv, det här är någon slags kladdig liten lapp.
Ja.
Och så står det, människor är inte korkade, det är världen som är komplex.
Mm, just det.
Och så står det Richard Thaler, för det är han som har sagt det.
Mm.
Det här har jag hört av dig.
Mm, just det.
Berätta.
Grundtanken där och det som jag tycker är så intressant är ju att vi idag står inför så sjukt många beslut varje dag. Alltså vi peppras ju med information, vi ska ta beslut om vart vi ska ta bilen, vad vi ska äta, vad vi ska göra och alltihopa. Och många av de här besluten går ju per automatik. Så att just det här citatet handlar ju om att det är ju inte vi som är korkade när vi tar fel beslut, utan det handlar ju om att världen är väldigt komplex, för det består av så många olika beslut hela tiden.
Men det är baserat på vilka beslut vi fattar, det är inte baserat på vad vi kan och inte kan om saker, eller?
Nej, men precis. Alltså... vi kan ju veta saker som miljöpåverkan och liknande, men vi tar ändå ett beslut som kanske är emot en positiv miljöpåverkan bara för att vi är så vana, bara för att vi inte orkar tänka. Liksom. Vi vet egentligen att det här är inte bra, men vi gör det ändå.
Mm.
Så att, det är ju som sagt, det är en komplex värld vi lever i. Det gäller att vara enkel och tydlig för att folk ska kunna göra rätt. Och den största utmaningen som jag tycker är intressant och jobbar med, det är ju det här att göra det enkelt för människor att förstå och ta med sig information. För där har vi en utmaning idag. Det är jättemånga som jag jobbar med och som finns runt om som presenterar saker och vill att människor ska förstå och ta beslut om någonting. Men de... ofta tenderar man till att göra det så detaljerat. Alltså att man har för mycket information, vilket gör att folk har svårt att få med sig det därifrån.
För jag tänker då att... men jag tycker att det är så spännande, därför att liksom, du jobbar med kommunikation och jag jobbar med det på mitt sätt. Men egentligen när vi lever i den här informationstäta världen... och det är så svårt att få människor att liksom få saker att fastna, få människor att förstå vad någonting egentligen handlar om, att få nå ut med budskap. Man vet ju att hur offentliga förvaltningar försöker nå ut med budskap, eller alla möjliga försöker liksom. Det är oerhört svårt.
Mm.
Och så samtidigt så har vi ett medieklimat eller en mediesituation där man ju är jätteduktig på det, men man ju också vinklar saker.
Mm.
För att man, bland annat för att man ska få folk att snappa upp det. Vad har du för tankar om det utifrån det som du kan?
Mm.
Vad det gör med oss, att liksom det är den informationen som blir lättast att ta till sig, den som kanske inte...
Ja, men precis. Så därför är det ju extremt viktigt, har alltid varit viktigt med kommunikation, men kanske ännu viktigare idag, just för att vi peppras med så mycket olika budskap, att man är tydlig i det man vill ha sagt. För idag är det ju väldigt lätt, jag menar, vi ser på Facebook och andra sociala medier, vi läser en rubrik och vips så är det där vi tar med oss, det som står i rubriken, fast författaren kanske har skrivit något helt annat i artikeln som motsäger rubriken eller vad som helst, men vi tar med oss det första. Därför är det viktigt att förstå att när man ska komma ut med information så får man inte vara för detaljerad och gå in på djupet, utan man måste vara enkel.
Aha.
För att det är det människorna tar med sig. Jag brukar ta exemplet att ett föredrag som ungefär på en halvtimme, en vecka efter man har hört det, kommer man ihåg 1-3% beroende på hur mycket man hade i förkunskap och så. Men oftast är det inte mer man tar med sig. Och det gör ju att den där 1-3% gäller ju att man tänker till vilken är vi vill skicka med dem som lyssnar eller läser eller vad det nu är här då. Så
och de som kommunicerar ut det, ja. Hur många av dem är medvetna om detta?
Bra fråga.
För jag tänker att det är väldigt lätt att liksom stå på ett föredrag. Tänk du har en konferens på ditt jobb eller något sånt och man ska presentera någon slags analys man har kommit fram till, någon förändring eller vad det nu är. Och sen så utgår man från att men nu har jag berättat det här för min personal. Ja. Och så tycker man att de är dumma i huvudet när de inte liksom fattar vad det var man sa, fast de kommer ju bara ihåg 1%.
Ja, ja men så är det ju. Ja. Och därför gäller det ju att man är enkel, att man tar bort sån här fackspråk som flesta inte förstår, så man behöver förenkla, man behöver förkorta, ta bort onödig information och man behöver förklara lite tydligare. Jag vet inte om jag är expert på det här i någon mening, men när jag har testat presentationer så har jag oftast testat dem på min dotter och började med den när hon var 12. Och om hon inte förstod så var jag tvungen att ändra tills dess att hon förstod. Och de presentationerna har ju funkat jättebra för en vuxen publik.
Det här är ju musik för en journalists öron. Därför att det här får vi ju ganska ofta kritik för, att vi inte berättar hela sanningen eller att vi förenklar eller att vi liksom. Men det gör ju vi för att vi vet att det är så man måste göra för att folk ska få med sig någonting. Man hade verkligen behövt att fler förstod att det är så det hänger ihop.
Ja. Jag tror nästan alla man pratar med förstår att det är så här det funkar. Men när man sitter där och när du ska göra din artikel eller presentation eller vad det nu än handlar om, så vill man ju inte vara för enkel. Man vill ju inte verka banal. Nej. Utan man vill verka kunnig och expert. Och därför svänger man sig gärna med lite mer komplicerade ord, lite mer detaljer än vad man kanske hade behövt.
Du Christian, ska vi backa bandet lite och prata om vem du är och varför du är här och hela den biten. Ja. Kommunikationen har vi ju gemensamt, men det är också, men du är i en värld som är lite ny för mig. För jag har ju levt i en public service-värld i 25 år. Och du lever lite grann i den, liksom en helt annan slags värld. En entreprenöriell värld eller vad man ska säga. Jag tänkte att vi ska gå in på mer det jobbmässiga. Men först också bara berätta lite, vem är du?
Oj, stor fråga. Ja.
Tänk du på förenkla, förkorta?
Ja, exakt. Ja, men en person som kommer från östkusten från början och har flyttat runt lite i Sverige. Jag har bott bland annat ett antal år i Örebro, Göteborg och sen flyttat ner hit till Halmstad. Och har en fru sen, som du då känner, som sagt, sen faktiskt 30 år tillbaka. 16 september firade vi, inte bröllopsdag dock, men det var 30 år sedan vi träffades.
Och då har ni ändå näppeligen fyllt 50?
Nej,
inte ens det har ni.
47. Men alltså det var tidigt vi träffades, absolut. Och vi har två barn, två döttrar, en på 19 och en på snart 16. Och vi, till deras stora förtret, så har vi bosatt oss ute i skogen utanför Simlångsdalen där det inte går några bussar, så att vi är ganska vana att skjutsa. Just en stor del av livet faktiskt.
Ni bor i ett jättemysigt hus precis vid något litet vattendrag där ute.
Så. Ja, en gammal sågare.
Så är det, precis. Varför hamnade ni där då? Nu var ju flickorna så små så ni fattar ju inte att de skulle bli sura över det.
Nej, de var faktiskt inte ens födda när vi flyttade dit. Och anledningen till att vi hamnade där är för att både jag och Anke älskar ju natur väldigt mycket. Och naturen runt Simlångsdalen med fyra sjöar på rad och höga berg och dalar, det är ju fantastiskt. Och påminner ganska mycket om där vi kommer ifrån, från Västervik och omgivningarna där. Så att vi blev kära i naturen kan man säga och valde att bosätta oss där. Så nu är det över 20 år.
Ja. Vad är för- och nackdelarna med att bo på det sättet?
Otroligt mycket bra svamp. Det är ju en stor fördel. Nej, men fördelen är absolut för min del att jag har ganska hektiskt jobb bitvis. Och när man kommer hem så visst det är lätt att ta med sig jobbet. Men det är fortfarande den där känslan att när jag kommer in på grusvägen då åker axlarna ner. Jag har naturen nära, det är lätt att ta en skogspromenad nära till båten och ut och fiska. Och de grejerna är otroligt bra för mig. Sen är det klart att det är utmaningar då när man är tonåring och dotter i våran familj eller döttrar i våran familj. När man måste skjutsas när man ska träffa kompisar och liknande. Det är ju såklart en utmaning. Så att, för det går inte så många bussar.
Nej.
Vilket är ett jättestort problem som jag hoppas kunna kommunen kan åtgärda på något vis, men det är jättedålig busstrafik ut till Simlångsdalen.
Det är ju någonting som många som bor på det sättet har ju alltid det dilemmat. För det är, på någonstans så är det också så att det är inte så många som samtidigt behöver åka någonstans.
Nej,
så att det blir liksom mycket tomma bussar som går. Mm. Även de som går. Så det är ett jättedilemma som många kommuner sliter med. Men du pratade utifrån flickornas perspektiv, men det måste ju också ibland för er själva också vara så, eller?
Ja, men det är det väl. Det är klart att just det här, gå på stan och gå på en restaurang och liknande är ju inte jättenära. Men samtidigt, visst, det är 20 minuter in med bil. Det är ju inte, det är ju inte något stort problem i den bemärkelsen. Så.
Jag ska bara fråga också. Jag träffade ju härom avsnittet sedan, så att säga. Så träffade jag Annemo som pratade just om att en av sakerna som hon är bra på är att hon är bra på att skilja sig.
Okay.
Hon menade utifrån att förstå när det är dags att gå och så vidare. Ja. Så då. Men att hon också kan känna någon slags avundsjuka ibland för människor som har liksom lyckats bygga upp långa liv ihop och har en kontinuitet bakåt. Och det har ju verkligen ni då. Vad känner du att ni har för fördelar av det? Att liksom ha varit samma enhet hela tiden?
Ja, men det finns en otrolig stark vänskap i vår relation. Och jag tror att det bygger väldigt mycket på att vi flyttade tillsammans utan att känna någon till Örebro. Och då var man ju tvungen att ha varandra och bygga upp den relationen där. Och ett par år senare så flyttade vi till Halmstad utan att direkt känna någon också i samma utsträckning. Så det har ju gjort att men vi bygger vår vänskap väldigt tät. Och det är ju en trygghet i livet. Jag kan ju dela allt med henne i det fallet.
Och har liksom som sagt byggt upp mycket av era identitet och era liv tillsammans med varandra sida.
Ja.
Jag vill också fråga lite grann, och så får du gärna liksom prata utifrån den nivån som du tycker känns bra. Men bara någon säger tonårsdöttrar idag, så tänker man ju så här. Ja, du vet. Det är ju alltid svårt. Mm. Men om man bara frågar, hur är det?
Oj, det är som du säger, det är en spännande fråga när det gäller tonårsdöttrar. Jag undrar om de kommer lyssna på det här. Jag vet inte hur det känns.
Exakt.
Men det är ju en utmaning såklart, och det vet man ju om, men det är ju inte först man befinner sig i den situationen man inser hur tufft det kan vara ibland att vara förälder och tvingas ta olika beslut liksom, eller ställs inför olika svåra beslut. Det är ju svårt idag. Alltså, vi pratar om att det är en komplex värld vi lever i med väldigt många beslut. Ja, definitivt för en ung tonåring idag. Så är det många jobbiga beslut. Man ska prestera bra i skolan, man ska hålla ett snyggt utseende enligt alla sociala medienormer och liknande. Så att det är en tuff miljö faktiskt. I alla fall upplever jag det bland våra döttrar att de har det. Det är många tuffa beslut.
Hur gör man för att liksom hålla sig ajour? Jag har ju inte själv några barn. Men jag märker bara när jag försöker liksom få inblick i världarna som liksom barnen i mitt liv ändå har. Att det är så, man måste liksom omfamna en helt ny värld för att överhuvudtaget förstå.
Ja.
Så att man är så lätt väldigt, väldigt utanför eller väldigt på sidlinjen.
Ja, men det är man. Jag har inget bra svar på det egentligen. Utan i mitt jobb så har väl jag... Ja, men hängt med ganska mycket i olika kommunikationskanaler, sociala medier och liknande. Men det är ju extremt pinsamt om pappa följer den i sociala medier. Så där kan man inte riktigt. Men man kan ju ändå hänga med i vad som händer och försöka prata så mycket som möjligt. Det är tufft idag liksom som tonårsförälder. Verkligen att hänga med. Och jag tror det är absolut... Om man nu skulle ge något råd, vilket jag inte vet om jag är rätt person att göra, men utifrån hur jag ser på det, så är det ju samtal som är det viktigaste.
Mm.
Att man ser till att prata med varandra så mycket som möjligt. Liksom.
Och hur funkar det med dagens livspussel, tänker jag? Där man ju liksom, det är så mycket mer som ska göras även i de vuxnas värld och så vidare.
Ja.
Alltså att få den tiden, att få den, för det är inte så att ja, men nu har vi 15 minuter, nu ska vi passa på att prata med dottern här och just precis då vill hon prata och har ett... Alltså det är inte riktigt så det funkar.
Nej, men det är det inte. Och en smart grej man kan göra är att bosätta sig 20 minuter utanför stan, för då har man ju möjlighet att få det där tillfället en gång eller två gånger varje dag. Då kan det ju vara så att något av de tillfällena funkar, vilket inte är jättevanligt, men det finns ändå tillfällen. Så att bilen brukar vara ett väldigt bra ställe att prata.
Ja, och det här hektiska livet som många ibland pratar om, som gör ju det lite svårt att få ihop föräldralivet och så, det slipper ni ju då delvis bara för att ni har helt enkelt bosatt er där ni har.
Ja, på sätt och vis, ja. Ja. Faktiskt.
Du, orsaken till att jag tycker att det är så spännande att prata med dig varje gång, det är ju för att du har så många olika järn i elden och drivs av många olika saker i en värld som är lite ny för mig. Och ibland är det så mycket så att jag knappt ens riktigt hänger med på vad är det egentligen jag gör. Ska vi göra någon liten sån här recap? För du har ju flera olika företag.
Ja, men det kan vi göra, absolut. Pennybridge startades ju för 10 år sedan och är ju där vårt stora hjärta ligger, kan man säga. Det handlar om att vi samlar insamlingsorganisationer, föreningar, stiftelser under en och samma plattform, och sen ser vi till att koppla det till olika lösningar. För att ta ett exempel så finns vi på Tradera, så om du vill sälja någon gammal cykel eller en ur garderoben kan man göra det och välja att skänka intäkterna till en organisation eller en förening då. Och det är mycket där vi står för. Vi ser att det är ett fåtal av Sveriges stora organisationer som får majoriteten av alla pengar, och vi vill gärna vara med och demokratisera. Och när man nu kan digitalisera på ett väldigt enkelt sätt, så vill vi ju göra det. Så att därför vill vi ju se till att så många organisationer och föreningar som möjligt finns med i våran plattform då. Så att man har valfriheten när man väl vill skänka pengar.
Och det var ju som sagt, i teorin är det en jättebra idé. Vad är det huvudsakliga arbetet med att få det där att flyga sen då?
Alltså, det största arbetet under de här 10 åren har ju varit att få tillit eller förtroende från välgörenhetsbranschen. Vi tjänar ju pengar på välgörenhet, kan man säga. Och det här är ju en känslig fråga. När vi startade företaget så såg vi hur mycket kostar det att samla in pengar till välgörenhet. Och då låg insamlingskostnaden mellan 6-16%. Vad bra, sa vi, då lägger vi oss på 5, så är vi billigast i branschen. Men det har ju också tagit 10 år att se till att vi genererar några intäkter i det här då. Och det har ju handlat mycket om, som sagt, förtroendefrågan. Jaha, ska ni tjäna pengar på välgörenhet? Varför då? Och hela den biten. Men,
så man kan liksom gilla idén i teorin, men man är skeptisk till era syften, så att säga?
Ja, precis. Ja. Så är det ju. Och nu idag tror jag inte det är en så stor fråga som det var för 10 år sedan. Utan idag förstår man mer att om man ska driva någonting och driva det framåt, så kostar det. Och framförallt en betalningslösning och liknande kostar ju pengar.
Ja, för jag måste säga gratis. Att det är klart att jag kan verkligen fatta att man blir lite skeptisk kring det där, för det är ett nytt sätt att tänka.
Ja.
Men jag vet att du också, för det här är ju en av sakerna som du brinner rätt mycket för, hela tanken med att både kunna göra samhällsnytta och få lov att tjäna pengar. Att det måste liksom finnas, det måste kunna gå och ha ett samband där.
Ja. Det är ju lite så vi har tänkt just med Pennybridge. Vi ser att det finns väldigt många människor som brinner för välgörenhet och ideellt arbete. Tyvärr så brinner de ju också ut ganska snabbt, vilket gör att man får ersätta med nya. Och för att få en hållbarhet i den här världen så behöver man ju faktiskt tjäna pengar. Sen kan man ifrågasätta hur mycket pengar man måste tjäna, så att det finns ett tak och det finns sådana begränsningar som vi har valt att sätta i vårat företag. Men det är ju viktigt samtidigt att man betänker att ska någonting hålla, då måste det finnas en ekonomisk aspekt i det, annars håller det inte. Nej, men för som sagt, Pennybridge är ju grunden till det vi gör. Där jobbar jag med kommunikationen och marknadsföringen, varumärkesbyggande och de bitarna. Och när vi startade så hade vi väl som mål att bara driva det företaget, men ganska snart blev det klart att det är svårt att driva ett företag som jobbar med välgörenhet och som ska tjäna nästan inga pengar alls. Så efter ett år så startade vi reklam- och kommunikationsbyrån House of Brandy, eftersom vi har bakgrunden inom marknadsföring och design. Och ja, under åren så har det ju faktiskt poppat upp ett par företag till, på grund av att vi gillar att jobba med nya saker, men också att vi omger oss med människor som ger upphov till att man vill skapa grejer tillsammans. Så Nordic School of Management, ett konsultföretag, har poppat upp där vi jobbar med hållbara företag. Och framförallt så är fokus inom NSM att se till att personalen mår bra, att man har bra företagskultur. För det är ju det som bygger hållbara företag, att man orkar leva kvar i ett företag länge. Under perioden så har också en visselblåsartjänst som heter Wibbler dykt upp, där vi ser att det är viktigt för företag att kunna anonymt anmäla om någonting händer. Och nu är det ju lag. Sen slutet på förra året så blev det lag för alla företag som har 50 anställda eller mer att ha en visselblåsartjänst eller liknande. Och kommuner med fler än 10 000 medborgare behöver också ha det. Och det sista företaget är ett analysföretag eller organisationsanalysföretag som heter Whole, där vi jobbar med att låta stora organisationer göra enkäter för att ta reda på vart det finns utsatthet eller mobbning, om man vill hårdra det, för det är vårt expertområde i det här fallet då. Det är otroligt spännande att kunna binda ihop det jag sysslar med tillsammans med de här personerna till att handla om att se till att företag mår bättre. För det är faktiskt vad jag skulle vilja säga att grunden är. Se till att personal i företag mår bättre, så företagen på det viset går bättre.
Ja, för mig låter det ju så himla fint och så väldigt, väldigt efterlängtat på något sätt. För jag tycker att var och annan människa man pratar med idag har det ganska dåligt på jobbet. Men fattar företagen hur viktigt det här är?
Oj, ja, en jättebra fråga. Det är så olika. Alltså, vi har väl, det är ganska svårt att komma in och jobba med ett företag om de inte fattar hur viktigt det är. Så att då får man ju bearbeta ett tag. Men visst, en del gör inte det och då kanske vi inte är där så länge. Men de som förstår, vilket är fler och fler företag idag, de är ju själva väldigt måna om att det här ska funka. Och där ser man ju förändringar ganska snabbt.
Nu kommer jag med en hobbyanalys här, men den är ju att det blir väldigt lätt att tro att man märker att man har ett problem och man försöker lösa det, och det gör man det genom att man försöker organisera om.
Ja.
Och så organiserar man om och så organiserar man om, men i grunden kanske det är en sån här sak som är problemet i min hobbyanalys. Vilken är din expertanalys?
Vilket problem tänker du?
Alltså att personalen inte mår bra,
ja,
att man har
ja,
en liksom ledningsstruktur eller att man har en atmosfär som gör att personalen inte känner att de kommer till sin rätt eller vad det nu än är.
Ja.
Och så förstår man inte att där skulle man kunna jobba istället för att omorganisera, men det ser man inte riktigt ens som en möjlighet, har jag tänkt ibland.
Nej, men absolut.
Och att det är lite lyx att tro att personalen ska behöva må bra, nu är det så här, gilla läget liksom.
Ja, absolut. Och det där, vissa bolag har ju, alltså det är klart, de har kniven på strupen, de måste gå bra, ekonomin är svår liksom, och då kanske man inte har varken råd eller tid att satsa på personalen, vilket ju är beklagligt eller synd i de lägena då. Men just att göra medarbetarenkäter eller organisationsanalyser är ju viktigt för att hålla koll på hur företaget faktiskt mår och ta hand om sin personal. För det är ju den, ja, det är ju en floskel idag nästan, men det är ju den viktigaste resursen ett företag har.
Mm.
Så är det personalen.
Jag vill fastna lite grann i det här också med att skapa företagsidéer av saker som gör gott på något sätt. För det är inte riktigt sinnebilden man har.
Nej.
Jag hörde en radiointervju för inte så länge sedan med någon av kvinnorna som är med i TV:s Draknästet. Hon pratade väldigt mycket om att det här är det nya nu. Mm. Att riskkapitalisterna går in och det inte bara handlar om hur mycket pengar man kan tjäna, utan det handlar också om vad kan vi åstadkomma med våra företag och så.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jo, men det är helt rätt och det blir vanligare och vanligare. När vi startade Pennybridge just för 10 år sedan, så det var inte jättevanligt, men samtidigt så var det en bild som började växa ganska mycket, att man ska starta ett företag som gör gott som grund. Att det är viktigt liksom, att man ser till att påverka positivt på olika sätt. Allt från hållbarhet till välgörenhet och liknande. Så det har definitivt blivit mer och mer vanligt, det skulle jag vilja säga. Och det är ju fantastiskt. Det tycker jag är jätteskönt att se att företagare satsar på det.
Det är en win-win. Win till och med kanske.
Mm.
Nu skulle jag vilja ställa en nästan politisk fråga till dig, och den behöver du inte svara på om du kan eller vill. Men eftersom jag får en bild av att vi kanske lite till mans, speciellt om inte man är i den här branschen, har en lite felaktig bild av hur det funkar. Mm. Finns det någonting samhället skulle kunna göra för att underlätta de här företagen och faktiskt göra det lättare att starta företag och driva företag som också gör gott?
Ja, men det finns ju en bolagsform i USA som heter Benefit Corporation, som är till för att, ja, enkelt förklarat, att man ska se till, finns det något problem i samhället? Kan vi göra någonting åt det och samtidigt tjäna pengar? Vi har ett stort problem, till exempel har vi mycket containrar i hamnen exempelvis, och vi har ett gäng som är arbetslösa. Hur kan vi jobba med det här? Vi har ett gäng cyklar som är uttjänade. Kan vi laga dem och sälja dem och liknande? Och samtidigt få en snurr på det här så att företaget faktiskt går runt, så vi kan köpa in nya saker, avlöna och så vidare. Så gör man ju skott istället för att tänka undrar om inte det behövs ett nytt glas eller en ny kruka eller någonting. Så, alltså bara för att. I Sverige har vi ju inte den bolagsformen utan det är enskild firma, aktiebolag eller liknande. Så där skulle man ju på ett sätt kunna medvetande göra att vi vill satsa på den sortens företag som faktiskt i grunden startas för att göra någonting bättre. Så att det finns en bolagsform så att man har det som stöttning och liknande.
Men jag tänker bara apropå det, finns det inte, och nu är jag ute på djupt vatten, men det finns ju ändå något som heter sociala företag.
Absolut, och de har ju inte alls samma fokus på att tjäna pengar i den här bemärkelsen. Vilket ju kanske på ett sätt är synd, för det är många sociala företag som lever på bidrag, vilket också är jättebra. Alltså jag älskar att det finns sociala företag, men där behöver man jobba lite mer med bärighet, att de kan stå på egna ben.
Ja, för där utgår man helt enkelt från att det inte går att tjäna pengar på de här personerna som har det här företaget.
I många fall är det så. Nu ska inte jag säga att jag är expert på ämnet när det gäller sociala företag, men väldigt många byggs ju upp så att de startas genom att de får bidrag, och det kan vara svårt att få bärighet i det. Där borde vi bli bättre och ta ansvar alla företagare och se till att skapa sociala företag egentligen som egna företag.
Du pratar om att nätverka.
Ja.
Vi känner ju inte varandra jätteväl, men jag får en bild av att det där är du ganska bra på.
Jag har nog lagt ganska många år på nätverkande här i Halmstad, absolut. Ja. De senaste senaste året i alla fall så har jag försökt att skära ner på det mesta av det. Annars har jag varit i väldigt många av de halländska nätverken. Ja.
Varför?
Därför att två saker. Jag älskar människor. Jag tycker det är jätteroligt att lära mig av andra människor. Men också komma ut. Vi var ju för 9 år sedan kan man säga, när vi startade kommunikationsbyrån, så var vi ju nya och man vet inte vilka behov det finns. Det är ju fantastiskt att få ta del av ett nätverk och få prata med människor om deras utmaningar och problem och se hur kan vi komma in och hjälpa till. Och så har ju mycket av våra företag vuxit fram genom olika nätverkanden, sett behov av olika idéer eller olika hjälp helt enkelt på olika sätt. Så det är bra.
Nätverkandet och det entreprenöriella går ju liksom igen med dig. Ja. Kan man säga någonting om vad det är för speciella egenskaper som människa som man har om man är där?
Alltså för mig handlar det väldigt mycket om att hjälpa andra människor. Så är det. Jag mår bra av att hjälpa andra. Och det har jag insett. Och då kan nätverk och de här företagen vi driver vara en väldigt bra sätt för mig att må bra. Helt enkelt. Men så är det. Jag funkar på det viset. Jag mår bra.
För då tänker jag annars också då att om man är en person som gärna gillar att hjälpa andra, man gillar att ha kontakt med väldigt många olika människor, man reser ganska mycket i jobbet, man har flera olika typer av företag som man jobbar med parallellt. Är du aldrig jättetrött?
Jo, men det händer ju i perioder beroende på. För det är ju klart, livet är ju komplext som vi sa, eller världen är ju väldigt komplex. Och det handlar ju alltid från tonårsdöttrar till livet på landet till att resa mycket. Så att det, vissa perioder så blir det absolut mycket. Jag älskar att utmana mig själv. Det gjorde jag inte för ett antal år sedan, utan det ska jag väl säga, ligger väldigt mycket på skulden på min kära kollega Daniels axlar som har kastat mig in i många olika sammanhang. Men nu tycker jag det är roligt att utmana mig själv. Men det kan också vara otroligt jobbigt att hoppa in i nya sammanhang där man aldrig har varit innan och föreläsa eller vad det nu kan vara då. Men jag gillar ju det. Men så det kan ge mig energi.
Ja, jag förstår det. Mm. Har du några speciella överlevnadsstrategier eller tricks för att liksom orka eller för att upptäcka när det går för långt?
Alltså nu, jag har ju själv gått i väggen.
Ja.
Tänk att det kunde man ju nästan. Ett antal år sedan, men det var innan vi startade Pennybridge faktiskt. Och sen klart märker man ju emellanåt att det är ganska nära. När man jobbar väldigt mycket. För att gå i väggen handlar ju inte bara om att göra saker som är tråkigt, utan det kan ju lika väl vara att man gör för mycket av det goda också.
Man fick visst lära sig det, ja.
Du har lärt dig det också, ja, precis. Så det är ju knep, jag vet inte, utan man i mitt fall som har en fru som känner mig sedan 30 år tillbaka, så är det klart att hon kan ju knacka en på axeln ibland och säga att nu är det nog inte så bra längre. Nu får du kanske lugna ner dig och så.
Mm.
Så det kan vara ett bra sätt.
Och då vet du också just att eftersom du nu vet hur det kan gå,
ja,
så lyssnar man på någon som gör sådär. Innan man, det är min erfarenhet att innan man har vet vad det innebär i praktiken, så tänker man alltid att man klarar sig eller jag kan en vecka till.
Mm.
Men har man en gång gjort det där misstaget, då vet man att lyssna på dem som säger stopp i lagens namn.
Ja, men faktiskt, jag är ganska dålig på att lyssna måste jag säga i de här sammanhangen, men det har funkat än så länge.
Analys av en kommunikatör.
Ja, men verkligen, jag lyssnar gärna åt andra, men åt mig själv så är jag sämre, helt enkelt. Så det jobbar jag fortfarande med. Men man blir klokare med åren.
Man ska ju ha någon anledning att fortsätta leva med. Måste lära sig nya saker.
Precis.
Du, jag har ju lite så här generella frågor som jag brukar ställa till alla gästerna. Min första fråga på det här temat är då, vilken livsförändring är du mest stolt över?
En livsförändring som jag är stolt över, det är ju just det att jag hängde på när jag fick chansen att vara med och starta företag. Jag var tveksam från början.
Varför var du det?
Ja, men det kändes som man vet vad man har men inte vad man får liksom så, eller vad man hoppar in i. Och nu följdes det ju så lägligt att jag blev av med jobbet på mitt tidigare arbetsgivare precis när den här frågan hade kommit om jag ville vara med. Så det gjorde att det var lättare för mig att säga ja, men det var ändå ett stort beslut och var lite osäkert, har man någon inkomst, hur kommer det funka så där. Men det är jag otroligt glad över, verkligen. För det har betytt massor.
Men samtidigt är man också lite glad att man inte visste när man tackade ja vad man hade framför sig.
Ja, men precis. Alltså, vi har renoverat vårt hus under ganska många år. Och hade jag kommit till det huset idag som det såg ut för 15 år sedan, då hade jag vänt. Så att ibland är det bra att vara naiv och inte veta vad man står inför och känna att vi kör. Och sen så åker man på några nitar, men man lär sig av det också.
Mm.
Så det har varit, ja men det är bra. Det har varit bra, verkligen.
Mm. En annan fråga jag har är, vem av dina vänner eller bekanta har ett liv som skiljer sig som allra mest från ditt?
Bra fråga.
Jag ställer alltså den här frågan lite grann med tanke på att vi ibland lever rätt så mycket i våra egna isolerade världar och inte alltid kommer i kontakt med så många människor som har det annorlunda på olika sätt. Men att de människorna ofta ger oss ganska mycket.
Ja. Jag kan väl säga att jag vet inte om de skiljer sig så fantastiskt mycket från mitt. Det beror på hur mycket man vill hårdra det. Men det finns personer runt omkring mig som har ett liv som är ganska så lugnt och väldigt strukturerat, som jag kan känna ibland att det här vore ganska skönt att ha det så. Att bara veta att jag ska gå till jobbet den tiden, jag slutar då och då ska jag gå hem och så ska jag syssla med de här bitarna. För så är inte mitt liv. Och jag ska inte säga att jag är missnöjd med mitt liv, men jag befinner mig i något, jag tycker det är roligt att lära mig nya saker och det händer väldigt mycket liksom, så att de personerna skiljer sig väldigt mycket från mig som har ett strukturerat och lugnt, sansat liv.
Hur tänker du att ditt liv hade varit om du hade haft mer av ett sånt liv?
Ja, bra fråga. Ibland, vissa tillfällen så längtar man ju efter det. Men det är väl alltid så att man längtar efter sin motsats många gånger. Och då, alltså för min del, för att komma ner till det, då är ju skogspromenader, plocka svamp, hålla på i trädgården med grönsaksland och liknande, det är ju för mig det där att komma ner i tempo.
Mm.
Men på samma sätt så vill jag ju ha motsatsen. Så att,
du hade förmodligen blivit ganska uttråkad om du
det hade jag, absolut. Mm. Det hade jag, så är det.
Du, vad är lyx för dig?
Lyx för mig är att känna att jag har tid med och ta hand om mig själv. Det är lyx.
Har du det?
Jag är väldigt dålig på att ge mig det.
Ja.
Men semestrar, de senaste åren har vi sett till att ha semestrar där det har försökt vara mycket fokus på att komma ner i varv och ta hand om sig själv lite mer än tidigare. Men det är lyx. Det kan jag känna. Bara få. I somras spelade jag och Anki backgammon på dagarna och bara lät tiden gå. Det är lyx. Det händer alldeles för sällan.
Hade det gått att strukturera upp och organisera om liksom någonting i ditt liv som gör att det hade blivit lite, du hade fortfarande kunnat ha den typen av liv, men det hade blivit lite mer luft i systemet?
Ja, absolut.
Nu sitter jag här och låter som att jag är din terapeut. Nej, men jag är lite nyfiken på om det finns ett mellanläge här liksom.
Absolut, ja. Jo, men så är det. Och där i perioder så funkar ju det bättre än alltså annat så. Men jag är en känslomänniska som gillar att hoppa på olika saker.
Det ska få vara roligt och då vill man inte begränsa sig.
Liksom. Ja, men lite så. Nej. Lite så är det.
Du var inne på det nästan lite, den andra frågan här som jag har, den är, vad gör du när du har en timme över?
Ja, det är lite olika beroende på vilken tid på dygnet det är. Jag kan tycka att jag kanske inte är stolt över det, men jag kan tycka att det är jätteskönt att bara ligga och titta på en serie och ta det lugnt liksom. Just nu är det House of Dragons, så jag kan tycka att det är jätteskönt att bara ta en timme till sånt.
Men du menar att du bara gör en timme då?
Det är olika.
Frågan var ju en timme, jag vet det. Men jag bara tänkte att det där har ju en tendens att ibland, och det kanske är för att man behöver det med, men ibland blir 3 och 4 också.
Ja, jo, men det kan absolut bli. Men nej, men annars så jättegärna en promenad. Alltså jag älskar att gå promenader och gärna ut i skogen och gärna på ställen där jag aldrig har varit förut.
Och sen den sista av de här generella frågorna, och den är också spännande att ställa till dig. Vad skulle du vilja lära dig mer om?
Jag skulle nog vilja lära mig mer om mig själv. Ja, men jag kan känna det, att jag har spenderat väldigt många år av mitt liv att lära mig väldigt mycket om andra och se andras behov, och mitt har fått stå tillbaka ganska mycket, så att jag kan känna att nu vill jag lära mig mer om mig själv och vad jag tycker är roligt faktiskt.
Hur gör du det?
Alltså, bra fråga. Alltså just nu så gör jag det inte på något strukturerat vis, utan mer försöker att se till att det finns tid för mig. Och men att allt inte bara är jobb, utan att man försöker göra någonting annat. Sätta sig i en annan sits helt enkelt.
För jag kan verkligen varmt rekommendera det. Även om det i mitt fall var också synnerligen ofrivilligt då. Eftersom jag också då har en utmattning i bakgrunden. Som var ganska svår att ta sig ur. Och den handlade väldigt mycket om att förstå. Hur funkar jag? Vem är jag? När är det roligt? När är det jobbigt? Utan att bry sig om hur andra människor uppfattar att det ska vara. Och det gav mig väldigt mycket nya insikter. Men det gjorde också livet väldigt mycket lättare. Ja. För att man behöver ju inte tänka så mycket när man ska fatta beslut. Utan man kan gå mycket, mycket mer på magkänsla och instinkt. Så det är verkligen att föredra. Men sen är det inte alltid så himla enkelt.
Nej, men precis. Ja, men jag har haft en period i mitt liv när jag spenderade 3 år och plugga konst. Och det var ju väldigt mycket att hitta sig själv. Men sen så har jag kommit ifrån det de senaste 20 åren. Så att där skulle jag nog gärna vilja hitta tillbaka lite till. Så där skulle jag vilja lära mig mer om. Vem är jag när det gäller att skapa idag för mig själv? Inte för någon annan.
Spännande. Lycka till med det.
Ja, tack.
Och tack för att du kom hit.
Ja, tack.
Du har lyssnat på Livet i landet. En fristående podcast producerad av mig, Linda Thulin. Det här är mitt försök att hitta ett nytt sätt att prata om Sverige och hur vi som bor här har det. Om du gillar det du hör så kommer det nya avsnitt varje måndag. Du kan läsa mer på livetilandet.se och följa Facebook-sidan Livet i landet. Där finns också information om hur du gör om du vill bidra till produktionen, till exempel via Patreon. Tack för att du lyssnar och kom gärna tillbaka. Hej då!